gudstjänst här idag. Jag heter Peter Andersson, är pastor här, och det var någon som sa till mig att även solen har sina fläckar när det var väldigt mycket fel i gudstjänstordningen. Men jag skulle vilja säga att det är nog så att det är härligt och ibland att ha den turen som måne att man får reflektera ljuset. Förra söndagen på påskdagen vi har ju det här precis handfatet med bägare, den var bortplockad och jag hade tänkt att den skulle stå kvar, men så hade jag inte sagt något och så hade jag inte tittat efter om den var kvar eller inte, så jag gjorde en väldig poäng av att den var bortplockad under predikan. Men det var lite för jag blev ställd, men jag bad om förlåtelse sen till de som har plockat bort det, men jag gör det lite till er här med nu. För det är ju så i en sån här gemenskap att antingen man vet ju inte, vågar man plocka bort någonting så står det något som ska vara borta för länge sen som bara står kvar eller tvärtom. Så är det att leva i en gemenskap. Och sen, det är nu på morgonen, det är nog 5-6 personer som, hej Peter, försökt få kontakt med mig. Men jag är ju inte riktigt kontaktbar innan vi börjar gudstjänsten. Så det är bra att ni tar tag i mig. Liksom. Det är bra. Men jag tror vi lever i förlåtelsens gemenskap. Och det är gott att vi får vara här. Och vi knäpper våra händer. Herre, vi tackar dig att vi får komma samman och fira gudstjänst, Herre. Och tack att vi gör det i din försoning, Herre. Tack Jesus att du har försonat oss med Gud och du har försonat oss med varandra. Och vi ber dig, helige Ande, verka ibland oss. Så vi får en varm och levande gemenskap. Öppen för många, många människor. Välsigna den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Det är ju så att påskhelgen är också en bortresarhelg. För att det är en långhelg. Så det är helt förståeligt. Men så jag brukar ha infört den här traditionen att vi firar påsk lite 2 söndagar i rad. Men det är ju faktiskt så att varje söndag firar vi ju påsk. Varje söndag firar vi uppståndelsen. För anledningen till att de första kristna började fira gudstjänst på söndagen, som var den tidens måndag, om man ska göra överföringen, varför att det var Jesu uppståndelse då. Så nu ska vi sjunga 152 tillsammans. Och så, efter det, likt förra söndagen, bekänna att Jesus har uppstått. Vi får texten på stor bild. Vi står upp och så står vi kvar efter vi har sjungit klart. Och så står vi kvar och så, vi övar en gång och så tar vi i på nästa gång. Och jag är L och vi är alla. Jesus Kristus har uppstått. Ja, han har verkligen uppstått. Jesus Kristus har uppstått. Ja, han har verkligen uppstått. Amen. Varsågod och sitt. Förutom Jenny Utbult som ska sjunga för oss.
Det är ju inte riktigt maj än, men vi kan tänka oss att det är maj snart och hylla våren. Man kan inte sova i maj, då trasten sjunger sin sång, fyller rummet i skymningen med ljuvlighet natten lång, och fågelskarors musik ska sova i maj, när alla nyanser av grönt smyckar alltet i hyllningsskrud och skapar livet så skönt, var blommas vackraste dräkt doftens vår poesi, det blir en ny melodi. Nej, man kan inte sova i maj. Man kan inte sova när ljuset aldrig tar slut. Andlös går jag i vårens rum, då längtans tid drar mig ut. Mitt hjärta fylls ut av sång, tacksamhet inuti. Det blir en ny melodi, för man kan inte sova i maj. Nej, man kan inte sova i maj.
Så ska vi få lyssna till bibelläsning av Anna Trapp.
Ska läsa från Jesaja 43:1-7. Nu säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har format dig Israel. Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren, din Gud. Israels helige är den som räddar dig. Jag lämnar Egypten som lösen för dig och ge Kurs och Seba i utbyte. Du är dyrbar för mig. Jag ärar och älskar dig. Därför ger jag människor i utbyte mot dig, andra folk som betalning för ditt liv. Var inte rädd, jag är med dig. Från öster för jag hem dina barn, från väster samlar jag er alla. Till Norden säger jag, ge mig dem, och till Södern släpp dem. För hem mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ände. Alla som bär mitt namn och som jag har skapat, format och gjort till min ära. Amen.
Vi tänder ett böneljus. Och det här böneljuset bestämmer lite du vem eller vilka det står för. För jag tänker att du får be för en eller två som du vet verkligen behöver din förbön nu. Som har det svårt, som behöver Herrens hjälp på något sätt. Och kommer det inte upp några namn för dig så är det bara lugn. Men jag tror att för de flesta så gör det det. Vi ber. Herre, vi kommer inför dig. Och vi kommer inför nådens tron. Vi kommer inför dig, du som är alla goda gåvors givare, du som älskar alla människor. Men vi kommer, Herre, mitt i en trasig värld. Och du vet vem eller vilka vi var och en av oss tänker på just nu. Herre, vi viskar deras namn inför dig. Här är ingen av dessa som vi har nämnt nu är okända för dig. Herre, vi ber att du ska gripa in. Att de ska förstå att du är med dem, Herre. De som vet att du finns och tror på dig, Herre. Hjälp dem att verkligen hålla ut i tro och tillit. Och de som ännu inte tror på dig, låt dem få förnimma din närvaro. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och så ber vi den bön som Jesus lärt oss, vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi lyssna till en sång igen.
Vi firar ju att Jesus har uppstått, precis som Peter säger här. Men jag tänker ta er tillbaka lite grann till Getsemane trädgård. Där Jesus faktiskt utövade en kamp med sig själv och med Gud. Och jag tänker att så kan det ju vara för oss också idag, att vi får prövningar som inte vi riktigt har tänkt blir som vi vill. Men som man i efterhand kan se att det var ju faktiskt så Gud ville. Och Jesus behövde ju ha den här kampen för att han skulle kunna uppstå. Och för att vi ska tro på honom idag. Så i ett Getsemane trädgård.
I Getsemaneträdgård, mitt bland grönskande olivträd, bland damm och grus från Jesus brus, ligger du böjd över en klippa. I Getsemaneträdgård, med kinden märkta ut av tårar, med en röst fylld av ångest och kval, ropar du: Fader, låt mig slippa. Fader, låt mig slippa. Fader, låt mig slippa. Fader, låt mig slippa. Men inte så som jag vill. Du gick hit med dina vänner. Ingen anar vilken kamp du nu har. De sitter kvar där borta och har somnat. I Getsemaneträdgård, övergiven ensam, din mänsklighet i kamp med Gud. Du hör hans bud men ropar ändå högre: Fader, låt mig slippa. Fader, låt mig slippa. Men inte så som jag vill. Fader, låt mig slippa. Fader, låt mig slippa. Fader, låt mig slippa. Men inte så som Getsemaneträdgård, mitt bland grönskande olivträd, hörs fotsteg, röster, stunden är när de är här. Fader, så som du vill.
Idag så firar vi nattvard i gudstjänsten och vi vill hälsa var och en välkommen som vill vara. Det glutenfria brödet får man i handen och doppar i bägaren. Och det är två stationer här framme. Vi kommer också ha ljuständning, ditt bönämne. Du kan tända ett ljus, du kan skriva din bönelapp och lägga i krukan som vi läser på tisdagsbönen. Och längst ner på vänster sida kan du få personlig förbön. Antingen säger du be för det här eller också säger du bara be för mig. Givetvis, det går bra att göra detta i vilken ordning man vill. Och det är att vara kvar på sin plats och inte göra något. Det är fritt. Vi ska sjunga tillsammans 521, vers 1-3 om en liten stund. Och då är det också möjlighet att ge din gåva till församlingsarbete, antingen via Swish eller via utgångskollekt om du har kontanter. Sen ska jag säga att direkt efter gudstjänsten idag så har vi ett kort församlingsmöte. Vi ska ta två beslut om köksrenovering och tornrenovering. Sedan nästa söndag, då är det en supersöndag höll jag på att säga. Då är det gudstjänst, bibel och sång. Och sen är det, och då är det också barnestation söndag. Och så är det kyrkfika och så är det promenad. Och då är det station söndag även där. En grej för barna. Och sen är det kyrklunch. Sånt där utmärkt tillfälle att kunna bjuda med sig någon också den söndagen. Så, då sjunger vi 521, vers 1 och 3. Det blev en bonusvers där, så när du ger till kyrkfikat så får du betala lite extra. Det finns en berättelse i Bibeln som jag tycker väldigt mycket om. Det är en av Bibelns mest kända liknelser. Liknelsen om den förlorade sonen. Jag vet inte hur många som tänker nu, nej, inte en predikan till om den förlorade sonen. Men jag hoppas du har lite tålamod. Och jag brukar säga att egentligen skulle det nog kallas liknelsen av de två sönerna. För det finns ju två söner i liknelsen. Den yngste, som vi kallar för den förlorade, som far iväg. Och den äldste som stannar kvar hemma. Och många av er känner till den, men jag repeterar lite kort ändå. Alltså det var ju, Jesus berättar om en far som hade två söner. Och hur den yngste säger, far ge mig den del av arvet som är mitt. Och till den tidens lyssnare, stora förvåning, så går fadern med på det. Och sonen död förklarar ju sin far. Men han får sin del av arvet och han far iväg till ett främmande land. Där han lever ett liv i utsvävningar. Och det går åt mycket pengar. Och pengarna tar slut. Och det bär sig inte bättre än att det blir en hungersnöd i det landet. Och inflationen är skyhög. Räntorna är skyhöga. Och det är lågkonjunktur. Inga jobb. Men han får ett jobb som grisvaktare. Någonting som ju var väldigt förkastligt för en jude eftersom man ansåg att grisar var orena djur. Och där sitter han och är avundsjuk på grisarna för han skulle vilja äta deras mat. Och jag älskar den här liknelsen, den slutar inte där, det är fortsättning följer. Men jag älskar den här liknelsen. Men samtidigt har det funnits en sten, en liten sten i skon som liksom har skavt. Men om fadern älskar sina barn, som Jesus brukar berätta om, varför stannar fadern kvar? Varför ger han sig inte iväg till det främmande landet? Det kan ju den yngste sonen, den förlorade sonen, kunde ju dött där borta. Varför gav han sig inte av efter honom och sa, mitt barn, jag älskar dig, kom hem igen. Ja, jag brukar svara att fadern gick inte emot sonens fria vilja. Och det är ett rätt och riktigt svar, men jag tänker ändå, kunde han inte gjort något mer? Jag tror jag hade gjort det när det gäller mina barn. Hur hade du gjort? Men så kom jag på. Fadern gjorde ju just det. Ibland vet ni, ser man ju inte skogen för alla trän. Och jag såg inte det jag hade mitt framför ögonen. Jag såg inte den tredje sonen. För det finns tre söner närvarande när liknelsen om den förlorade sonen berättas. Och en stannade hemma och två gav sig iväg till främmande land. Och det är de två sönerna som jag ska tala om idag och jämföra lite. För när den förlorade sonen gav sig iväg till det främmande landet förblev inte fadern overksam. Utan han vände sig till den sonen som inte nämns i själva liknelsen men i högsta grad närvarande. Och han ber honom. Min son, jag vill att du ska bege dig till ett främmande land för att rädda mitt barn, din bror. Vem är den här sonen som gav sig av till det främmande landet förutom den förlorade? Jag har det ju mitt framför ögonen. Men jag har inte sett det. Det är ju Jesus. Det är ju han som berättar liknelsen. Fadern han berättar om är ju Gud. Är ju hans egen far. Det är två söner som far till det främmande landet. Men det är två helt olika resor. Och hur ser det ut om vi jämför dem? Ja, den förlorade sonen, han började sin resa rik. Jesus började sin fattig. Den förlorade sonen lämnade sin far. Jesus, han gjorde bara det han såg fadern göra. Den förlorade sonen umgicks med syndare och gick på fest. Det gjorde Jesus också. Men när den förlorade sonen förlorade sig själv, förblev Jesus sig själv. Den förlorade sonen, han ville vinna hela världen. Jesus älskade den. Den förlorade sonen övergav sin far. Jesus blev övergiven av sin far. Den förlorade sonen kom hem fattig. Jesus kom hem rik. Den förlorade sonen ville ha allt. Och han bad dem att få ut arvet i förtid och dödförklarade sin egen far. Och med de här resurserna han hade fått så gav han ju sig av som en rik herreman. Han kom till det främmande landet som rik. Alla ville vara med honom. För Jesus sa det tvärtom. Förra söndagen så läste jag från Filipperbrevet om hur Jesus ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt. Han tog ingenting med sig till det främmande landet. Han föddes i ett stall. Den förlorade sonen tänkte att nu skulle han tack vare sina resurser bli fri från faderns inflytande. Fri att göra det han ville. Jesus som kom utan några egna resurser, han gjorde tvärtom. Han vinnlade sig om att fast han var i ett främmande land, alltid leva i gemenskap med sin far. Och i Johannes 5 så säger Jesus, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Den förlorade sonen umgicks med syndare. Ja, det gjorde Jesus också. Båda gick på fest. De kanske gick på samma fest. Men Jesus han hade inga problem att samtidigt hålla lagen högt. I bergspredikan så liksom skärper han den ju faktiskt. Han hade inga problem med det och samtidigt var på fest med tullindrivare och syndare. Och han var densamme. Jesus var densamme i alla situationer. Han var densamme när han utmanade fariseerna. Han var densamme när han var på fest med syndarna. Han skärpte många av buden. Det kanske vi inte tänker på. Men det gjorde han. Men samtidigt så liksom sänkte han tröskeln. Hans barmhärtighet, den nådde alltid till den som var längst bort. Den nådde alltid till den som kanske hade misslyckats med allt. Jesus förblev sig själv vad han än var. Hebreerbrevet 13:8 säger, Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Men den förlorade sonen, han förlorade inte bara sin rikedom, utan han förlorade till slut sig själv, den han var menad att vara. I Matteus 16 så säger Jesus, jag läser från folkbibeln, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den förlorade sonen kunde inte ge någon lösen. Han slutade som grisdräng. Och som jag sa, det som var något avskyvärt för en jude. Den förlorade sonen övergav sin far. Jesus blev övergiven av fadern. På korset så säger han ju, min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, varför övergav fadern sin son Jesus? Jo, för att fullborda det löfte som Anna läste om i Jesaja 43. Jag läser den första och så vers 5 och vers 6 igen. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. Och från den femte versen. Var inte rädd. Jag är med dig. Från öster för jag hem dina barn. Från väster samlar jag er alla. Till norden säger jag, ge mig dem. Och till södern, släpp dem, för hem mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ände. Och fadern sände inte sin son enbart i det främmande landet. Han sände honom ända till korset för att friköpa oss. Inte. Och Jesus säger i Markus 10:45, Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Den lösen den förlorade sonen inte kunde betala, den betalade Jesus, människosonen. Jesus dog på korset för att kunna föra hem sina förlorade söner och döttrar från fjärran, från jordens ände. Slutande resan där för de båda sönerna i det fjärran landet. Den ene bland grisarna och för den andra på korset. Nej, inte för någon. Jesus började ju sin resa som tjänare, men han slutade som herre. Apostlagärningarna 2:24 så predikar Petrus och säger: Gud löste Jesus ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Den förlorade sonen, han började ju som herreman och slutade som tjänare. Men liknelsen slutar ju inte där bland grisarna. Utan den förlorade sonen mindes sitt hem och begav sig dit. Inte som son, den rätten hade han ju förverkat. Men han tänkte: jag kan bli tjänare, daglönare. Den förlorade sonen gav sig iväg rik men kom hem tomhänt och säger i Lukas 15: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Jesus gav sig iväg tomhänt, men han kommer hem rik. Uppenbarelseboken 1:18, då säger Jesus: jag var död och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är den uppståndne Jesus som kommer hem till Fadern, och han har nycklarna till döden och dödsriket. Båda sönerna reste till fjärran land och båda kommer hem igen. Och fadern tar emot den förlorade sonen med öppna armar och konstaterar: min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och så står det: och festen började. Båda sönerna var döda. Båda gjordes levande igen. Och Johannes 3:16-17 så sammanfattas berättelsen om hur fadern sände sin son till det främmande landet för att finna den förlorade sonen. Och jag läser från Folkbibeln: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen, till det främmande landet, för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Jesus dog för att kunna föra hem faderns förlorade söner från fjärran och sina förlorade döttrar från jordens ände. Hur långt bort vi än tycker att vi kommit från fadern, Jesus är där. Jesus är där. Och fadern förmår göra oss levande. Jag ska avsluta med att läsa från Efesierbrevet 5:2-5. Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Amen. Vi ber. Herre, låt ditt ord som är levande och verksamt få verka i våra liv. Och låt oss i din nåd få ta emot den här oändliga omsorgen och kärleken om oss var och en. I Jesu namn. Amen. Vi ska fira nattvard tillsammans. Och vi är var och en inbjudna till fest. Det är en festmåltid. Och festen började när den förlorade sonen kom hem. Det är en festmåltid som vi firar. Med fadern och sonen och anden och som vi firar med varandra. Det fanns ju en tradition en gång och en del av er har varit med den. När man firade nattvard, då var det svartklätt och då var det sorglig musik som spelades. Alltså det finns ju ett väldigt allvar i detta. Men framförallt är det ju en tacksägelsemåltid. För Jesus har uppstått. Han lever. Och han har varit i fjärran land. Han har varit vid jordens ände för att säga: kom, du är inbjuden. Kom. Och så säger Uppenbarelseboken: och den som kommer ska få fritt få dricka av det levande vattnet. Vi får göra det. Fritt och förintet. Vi läser från första Korintherbrevet. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör det till min åminnelse. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Vi ber. Herre, vi kommer inför dig, Herre. Vi kommer som de vi är. Med det som är gott i våra liv och det som är mindre gott och det som till och med är ont, som har skadat vår nästa, som har skadat dig. Men vi kommer frimodigt, för du har kommit till jordens ände för att kalla oss till denna måltid. Och vi ber om förlåtelse. Vi har redan gjort det när vi bad den bön du lärt oss. Och vi tackar dig för att du förlåter oss. Helt och fullt. Tack att vi får gå i den glädjen. Tack att vi får ta emot bröd och vin i den glädjen. Och vi ber. Låt din helige ande komma över oss och över dessa gåvor. Så vi får del av det himmelska brödet och det himmelska vinet. Amen. Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Jo. Och brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Jo. Och eftersom brödet är ett enda, är vi fast många en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd. Låt oss resa oss upp och säga: Hälsa varandra med Herrens frid. Det är, man får gärna gå omkring. Sjunger vi tillsammans 75. Och så kommer nattvardskärnan fram. Välkomna, allt är färdigt. Vi ber. Herre, vi vill be som vi precis sjöng. Bär oss nu i din starka hand. Bär oss i din starka hand. Du vet vad som står på varje bönelapp. Du vet vad varje böneljus står för. Och vi ber om detta, att du ska bära dessa bönämnen i din starka hand. Även när man är i Getsemane, som Jenny sjöng. Hjälp oss att lita och förtrösta på dig. Och låt din uppståndelsekraft få bryta in mitt inne i Getsemane. Och så vill vi be för det här fantastiska, att du har kommit till fjärran, till jordens ände, för att hämta hem dina förlorade söner och döttrar. Tack att vi har fått kommit hem. Tack att det just nu också är möjligt att säga: ja Jesus, jag tar emot dig i mitt liv, för mig hem. Tack att vi då får vara och bli Guds barn. Och Herre, vi ber att det här ska få flöda över, det här evangeliet. Att du har kommit till oss, att du har dött för oss, att du har uppstått för oss. Halleluja, låt det få flöda över i vår gemenskap, i människor vi möter. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.